Välkommen igen till en ny dag, och det är väldigt uppmuntrande att se att många av er har ställt upp redan här på morgon. Eller som ungdomarna sa i vår rörelse, folkmissionen, att varför ska de där gudstjänsterna vara på morgonsidan av natten? Vad heter det? Vi har ett väldigt intressant ämne nu. Ja, det här är för mig ett väldigt liksom personligt ämne, därför att det här var en av orsakerna varför jag blev omvänd som 15-åring. Att jag funderade väldigt mycket och upplevde väldigt starkt det här hur meningslöst livet är utan Gud. Den lilla text som står där under, så den försöker ju uttrycka det. Vi sjunger tack min Gud för vad som varit. På finska finns det en väldigt, väldigt populär sång, en riktig sån här klassiker när det gäller slager. En slagersång som är en verklig klassiker, som där man sjunger att elämälle kiitos. Jag vet inte om den finns på svenska, den sången. Jag vill tacka livet. Okej. Okay. Jag vill tacka livet. Och det som är väldigt intressant är ju att men jag rekommenderar inte det här, för det kan sänka det här stämningen på festen. För den används ju på väldigt många fester, att någon har födelse där eller någonting, och så ska man tacka livet. Så du ska inte sänka stämningen om att fråga att ursäkta vad eller / vem är det vi tackar. För att du kan sänka stämningen genom att börja liksom fundera på att vilken av atomerna i universum är det som tar emot tacke. Så vem är det som säger att det var det något, jag bara skapar dig. Det finns ingen Gud som du tackar, utan du tackar livet. Är det då vårt solsystem du tackar? Vilken av planeterna är det du tackar? Är det kemin du tackar? Vad är det du tackar? Tack livet. Vilket liv. Alltså menar, om man är naturalist, det vill säga ateist, det vill säga det finns ingen Gud, det finns bara den här naturen, den här fysiska verkligheten. Vad är det du då tackar? För inte det är någon som tar emot något tack. Inte finns det heller någon att ropa till hjälp på. Om du ber en bön ut i universum, så är det ingen som lyssnar någonstans. Det här är ju orsaken varför man så febrilt söker liv på andra planeter. Och speciellt ateisterna. Därför att om man skulle hitta det, så skulle vi inte vara så förtvivlat ensamma. För vi är så förtvivlat ensamma när du ser ut i universum och det är helt tomt. Det är bara tomma planeter som susar omkring överallt. Och det finns ingenting. Det är bara vi här. Och vi håller på att ta livet av oss själva. Du är som med en båt ute på Atlanten, och det finns en massa andra båtar. Jättefint, men de är alla tomma. De är alla tomma. Det sitter ingen i dem. Så det finns ingen du kan ropa på hjälp på. Det finns ingen du kan tacka. Det finns ingenting. Du bara sitter i din båt som går omkring. Och om den går under, så är allt förbi. Och det här är vår situation i ateismen. Och det här är den väldolda hemligheten om ateismen som ingen vill diskutera idag. Det har ju blivit väldigt populärt att bli ateist. Ateisternas mängd under 30-åringarna växer oerhört kraftigt. Och i Helsingfors-trakten är det bara 15% av under 30-åringar som tror på Gud, som kristendomen lär. Och ateisternas mängd har vuxit oerhört. Och ledaren för kyrkans forskningscentral, Hanna Salomäki, sa i 8:30 nyheter när hon blev intervjuad om det här, så sa hon att En orsak är att det är sociologiskt politiskt okorrekt. Bara de där forskarna kan uttrycka sig så här väldigt, väldigt liksom. Det enda som harmar mig när jag såg på nyheterna var att jag kan inte tro att hälften av finländarna fattar vad hon säger. Det är så sociologiskt, politiskt okorrekt att vara teist. Teist. Det är sociologiskt, politiskt okorrekt att vara teist. Det vill säga på lite mer förståelig svenska att det är så få som är det. Att du måste ha ganska mycket courage, du måste ha ganska mycket mod att säga att jag tror på Gud. En klart definierad Gud som har uppenbarat sig själv. Men låt oss lite närmare se på det här. Alla har någon form av livsåskådning. Alla. Det är omöjligt att inte ha. Om säger jag har ingenting. Jag har inget sätt att se på livet. Nej, det finns ingen sån. Alla ser på något sätt. Må det vara hur outtänkt och enkelt som helst. Livsåskådning är som locket på ett pussel eller som glasögon. När vi var små eller yngre så gjorde vi spratt åt vänner. På det sättet, åtminstone en gång så gjorde vi det så att vi gav en som älskar pussel. Så gav vi honom en födelsedagspresent. Vi hade köpt ett sånt här jättestort pussel med jättemycket små bitar. Och så gav vi fel. Vi bytte locket. Vi bytte bilden. Men vi gjorde ett väldigt arbete så att vi skulle få det att vara väldigt nära. Så att när han började, och han jobbade i timmar. Och han kom ingen vart. Och han sa att, och han var duktig, han hade gjort en massa pussel. Och till slut ringer han en av oss och säger att jag måste ge upp. Jag kommer ingen vart. Nej, men där borde du väl klara. De sa ju att det var ganska enkelt. Och han blev ju nästan förtvivlad. Och när han var tillräckligt förtvivlad så sa vi har bytt lock. Och det där är en bra bild. Det är väldigt många som försöker pussla ihop sitt lilla liv och händelserna i sitt liv med ett fullkomligt fel bild av helheten. Och det är mycket jobbigt. Om du tror att vi har kommit hit av en slump, det finns i grund och botten inget rätt och fel. Och dit, när livet tar slut här på jorden så är allt förbi, allt förbi, allt. Du bara somnar in och försvinner, medvetande tar slut, allt är förbi. Så är det mycket jobbigt att försöka få en väldig mening med livet. Det enda sättet att känna sig trygg och glad och riktigt ha en stor frid i hjärta är att inte tala om saken. Därför att om du sitter i ett flyg och så frågar någon att vart är du på väg? Vi kommer att krascha. Det är det enda säkra. När bensinen tar slut. Vi flyger ingenstans. Det finns inget mål. Utan vi flyger så länge vi har bränsle och sen går vi ner. Det är som en tant bredvid mig en gång i flyget som frågat. Nu kommer vi ner. Så sa jag, det kan du vara helt, helt trygg om. Ingen har blivit surrande här uppe. Men alltså, vi flyger ingenstans. Vi har inget mål. Och så frågar du, men varifrån har du kommit in då? Jag vet inte. Jag tror det var en slump att jag sitter här i planet. Alltså, kommer ingenstans ifrån, ingenstans på väg. Du vet bara att vi flyger tills bränslet tar slut. Men det är ju ateistens situation. Slump, allting slut, mitt emellan flyger du. Och nu ska vi ha ett party. Nu ska vi ha roligt. Livet är härligt. Ah, vad skönt. Men vart är du på väg då? Nej, jag dör ju. Och då tar allting slut. Var kommer du ifrån då? Ah, det var en slump. Jaha, Vad är livets mening då? Här finns det någon mening. Eller så kan du hitta på en mening åt dig. Men den är ju inte sann. Det är förvånansvärt hur många människor som säger att inte det är så viktigt om det finns någon objektiv mening, att vi kan ju skapa oss själva en mening. Men hur skulle det vara att skapa sig själv en mening att jag är professor? Och så går jag omkring och säger att jag är professor Nummela. Och så frågar någon till slutet, men är du professor? Nej, nej, men inte är det så viktigt. Det viktiga är att jag skapar mig själv en professor. Jag tror du borde vila lite. Men om du går omkring och säger, livets mening är det här och det här. Objektivt, verkligt, finns det ingen mening. Men jag har skapat mig själv en mening. Så är du precis i samma situation. Man borde tycka synd om det. Men hur är det med glasögonen? När du tar glasögonen bort, om du är som jag, så ser du inte. Du kan inte köra bil. Det är som första gången jag hamnade med och fick glasögon, så kom hon in i klassrummet på den tiden och hade en sån här gammal tavla. Så började hon fråga att vartåt pekar det här och det här. Så kom det min tur. Så hon, vartåt pekar det här? Så sa jag att peka vadå? Nå, de här bokstäverna på tavlan. Vilken tavla då? Jag såg ju ingenting. Och så fick jag glasögon. Och jag blev deprimerad. För 30 minuter. 30 minuters depression. Jag satt fullkomligt nere på skolgården. Och så kommer min kompis. Jag, inte det så farligt. Du kan köpa såna här härliga runda glasögon. På den tiden var det ju liksom poppat ha såna här runda som Lenin hade, såna här fullkomligt runda. De såg alldeles fruktansvärda ut. Och jag tänkte ju inte säga det åt min kompis, men jag tyckte det var så roligt när han sa att du kan köpa såna här fina. Såna här fina, ja. Det fanns inte den där fina Olssons på den tiden som Henke använde. och det här... Med dem ser du allt du ser. Och om de skulle förvrida världsbilden så skulle allt du ser vara förvridet. Men du själv skulle inte märka det. För du ser ingenting utan glasögon. Om du förstår min poäng. Alltså om du har en världsbild. Det är därför det är så fruktansvärt svårt att byta världsåskådning. Därför att när du börjar fundera på att byta världsåskådning så gör du hela funderande utgående från den världsåskådning du har. Det är när man ska tala med en riktig naturalist så säger man att hur är det med det här med under då? Nej, under. Alltså om jag läser om under i Bibeln så det är ju det att lärjungarna upplevde att det var under. Jo, men vad tror du? Men kan de ha hänt? Nej, det är klart att de inte har hänt. Utan lärjungarna upplevde det så och så beskrev de det så. Ja, men om du har flera olika källor som säger att det här har skett ett under och folk hade sett det och så vidare. Ja, då blir det ju intressant att veta varför de alla beskrev det så där. Han kommer aldrig loss från det. Han kan aldrig öppna sig för att det verkligen finns ett under. För om det finns ett under så finns det någon som har gjort undret. Och så finns det en gud och så måste hela världsbilden bytas. Så det är... Det, eller om du talar med en hindu och så säger du att Jesus är gud. Ja visst, Jesus gud. Du kan sätta honom på hyllan med allra 200 miljoner andra gudar som finns. Därför att världsbilden behandlar all data som kommer in. Vet du, gamla köttbutiker när de gjorde malet kött så hade de en bit och satt de in där och så började han veva och så kommer det ut liksom så här, kött. Det är tur att man stekar det sen efteråt. Men det är samma sak med världsbilden igen. All data som kommer in som malas igenom och så kommer det ut. Och du ser bara det som enligt världsbilden. Och det är väldigt svårt att byta. Det är väldigt svårt att byta. Man ser det här i många diskussioner som som pågår. Jag var i debatt i Radio Day med en som heter Sari Roman Lagerspets, som personligen har sett till att på hennes initiativ har hon fått väldigt många människor att tro det hon säger, och så har hon fått bort, ska vi nu säga, 500 000 euro från missionsarbete i Finland. Och så satt hon där så sa hon att vårt missionsarbete är rasistiskt. Så bad jag henne om ett exempel, det hade hon inte. Och så sa jag att Sari, din verksamhet har lett till att kvinnors och barns ställning konkret på missionsfältet har förvärrats. Det du har gjort, ditt arbete har lett till det här. Då svarar hon mig, jo, men ett missionsarbete är rasistiskt. Det finns ingen liksom rum för att någon annan skulle kunna göra något. För i hennes ögon är vi rasister, och så gör vi, allt vi gör är rasistiskt. Allt vi gör är smutsat av rasism. Vi pratar en timme i radio och en timme till när jag körde in henne till centrum av Helsingfors, och vi kom ingen vart. Till och med, det här tycker jag är det tuffaste exemplet, för jag frågar så här. Om det finns en grupp människor, ett kvinnor, i ett sjukhus i Afghanistan som håller på att dö. Du är med på bilden. En grupp kvinnor i ett sjukhus i Afghanistan håller på att dö, för de har ingen medicin. Den enda som kan ta ut medicinen till dem är jag eller någon annan idiotisk gammaltroende. Så här sa jag till henne. Och så frågade jag, är du med mig på bilden? Ja, ja. Kan du tänka dig att ge 20 euro till en kollekt så att jag kommer ut dit med medicinen så att kvinnorna inte dör? 2-3 sekunder tystnad. Leif, helst inte. Helst inte. Då har du mött fanatism. Det är fanatism. För jag tror att vilken gammal troende som helst skulle ge 200 euro om situationen är att kvinnor håller på att dö och någon, vare sig vilken världsbild han hon än har, vad hon än tänker, men som kan ta ut det där medicinen dit, så kan vi hjälpa. Men Sari, helst inte. Därför att det är åter en rasist som tar ut det där. Världsbild är svår att byta. Livsåskådning är väldigt svår att byta. Men hur du ser på livet avgör hur du upplever livet och hur du lever livet. Världsåskådning bildas i hemmet, i skolan, genom media, genom kyrkan. Väldigt sällan är vi medvetna. Världsåskådningsstudier. Alltså sällan man liksom sitter och jämför naturalism, panteism, panenteism, kristen tro. Och så sen liksom, jag tror på det där och inte där och det där. Det är väldigt få som har gjort det. Väldigt många har bara liksom kommit fram genom sin personliga historia till att jag tror nu på det här och det här. Den världsåskådningsbildning som man har i postmodernismen har inslag från många håll och kan samtidigt ha både ateistiska och religiösa intressen. Det är ju intressant att samtidigt som ateismen växer så växer det religiösa. Och det som är väldigt intressant nu är att om du går till Sverige så är det otroligt populärt med olika typer av nyhedendom. Jag menar konkret att man har andar. Kontakt med andar. Det kommer ju, vet du, såna här väldigt löjliga program i tv som de rika, vad heter det nu, rikka att kotiroat. Om inte alla, så minst hälften av dem så har ju någon spiritistiska kontakt och talar väldigt varmt om sin väninna som har kontakt med andar och kan ta kontakt med andar var som helst. Och det här är väldigt populärt. Och som Henka sa igår, häxor och det här. Allt, hela det här växer. Därför att det här, man kan blanda det med en typ av praktisk ateism samtidigt. Därför att de här andarna och allt det här, det är bara liksom inom, på ett sätt inom den här världen. Och det finns ingen gud som skulle vilja bestämma någonting om ditt liv. Logiskt och systematiskt tänkande är förvånansvärt sällsynt, och inkonsekvens i tänkande och mellantänkande och livsstil upplevs ofta inte som ens problematiskt. Utan man ser på livet som totalt meningslöst, men sen hittar man på att sig själv en mening och tycker att det är okej. Låt mig ge några citat, för det här är väldigt intressant att en god evangelist, livet är en god evangelist i sig själv. Livet, jag menar inte att livet förkunnar evangelium, på det sättet är livet inte en evangelist, men det är en sån här pre-evangelist, att den, livet hjälper till att få oss att liksom vakna. Tänk på vad Michael Jackson säger, som har sålt mer skivor, som i sin tid sålde mer skivor än någon annan. Människor tror att de känner mig, men det gör de verkligen inte. Inte på riktigt. I verkligheten är jag en av de mest ensamma människor i världen. Jag gråter ibland, för det tar så ont. Det gör det verkligen. För att vara ärlig, jag tror att det gör så ont att vara jag. Alltså Michael Jackson, om du inte råkar veta det, är den som har sålt mer av sin musik, av sina skivor, än någon annan människa i världshistorien. Och han var så populär att han kunde fylla vilken hall i världen som helst. Och han hade så många fans att det går inte att räkna. Hundratals miljoner. Och så är han så ensam att det gör så ont. Livet ställer vissa frågor, skakar om och väcker. Boris Becker, som var den stora tennisstjärnan. Jag har vunnit Wimbledon 2 gånger tidigare, en gång som yngre spelare. Jag var rik, jag hade all materiell egendom jag behövde, pengar, bilar. Märker du vad han säger? Jag hade all materiell egendom, kvinnor. Intressant inställning. Jag vet att det här är en fras, det är gamla filmernas sång och sådana popstjärnor som gör självmord. Det hade allt och ändå var det så olyckligare. Jag hade ingen inre frid, jag var som en sprattelgubbe. Det är intressant. Väldig framgång, ingen frid. Författare Jack Higgins, engelsmannen som var väldigt berömd. Jag önskar att någon skulle ha berättat för mig att när du når toppen så finns det här ingenting. Det här citatet får mig alltid att tänka på en kvinna som berättade att hon var inne i österländsk religion. Och så ville hon uppleva det ultimate, det slutliga stora, träffa sin personliga guru i Italien på något berg. Så reste hon till det natursköna Italien och gick upp på berg, och så fick hon höra att han har bara 15 minuter. Han har bara 15 minuter för dig. Och då hade hon väntat i veckor där på berg och i den där ashrammen. Och sen till slut får hon de där 15 minuterna. Och så sa hon att det var det avgörande 15 minuter att jag vände bort från hela alltihopa. För där satt den där gamla gubben, min stora andliga ledare, och såg på mig. Och så såg han på mig med en värre och öppnare liksom sån här erotisk blick än någon man tidigare. Hon kände sig på något sätt smutsig och liksom billig. Hon hade kommit dit med en andlig sökarna. Vet du att de här asramledarna, de här guruna, de är ju väldigt ofta i någon väldig skandal inblandade. Väldigt ofta. Det är också en stor hemlighet. Man talar allt om en präst eller någon blir faller liksom i något sånt, så blir det väldiga liksom rubriker. Men det är väldigt lite tal om. Jag läste en stor artikel i en engelsk tidning om att det är den ena asramledaren efter den andra i Indien och överallt som har åkt fast för allt du kan tänka dig. Och hon blev så besviken så hon reste hem och så började hon söka på allvar och hon blev kristen. Och så berättade hon det där. Jag önskar att någon skulle ha berättat för mig att när du når toppen inom hinduism, toppen inom affärslivet, toppen inom filmindustrin, så finns där ingenting. Ingen inre frid. Ingenting. Säger agenten Sands i filmen Once Upon a Time in Mexico, you have got nothing to live for and in a way you are already dead. Han menar inte så där, vet du, som en deckare att you are already dead man. Utan han menar bara att den som måste vara död, det finns inget att leva för. Rod Stewart. Det här är också ett liksom mycket sägande citat. Most days, de flesta dagar hoppas jag att det skulle vara död. Utom de 3 timmar jag är på och uppträder. Det är ju ett verkligt liv. Liksom att de 3 timmar du liksom sjunger och står där och har det där fansen, det är livet. Och sen går du ner. Det är som min klasskamrat som sa, Leif, det är en sak du ska komma ihåg, Leif. Du måste komma ihåg det här hela ditt liv. Ibland går livet upp och ibland går livet upp. Men det är ju inte så. Utan ibland går det så att det enda man kan tåla ungefär, säger Rod Stewart, är de där 3 timmarna. Vad finns det för alternativ? Det mest populära idag är att vi kommer ur intet. Och det finns tjocka böcker skrivna om det här. Fast jag tycker att de där tjocka böckerna skulle kunna ersättas med en sång. Vad heter hon nu, den här kvinnan som sjunger den här? Nothing comes from nothing, nothing ever could. Det är det enklaste sättet. Och väldigt tjocka böcker skulle ersättas med det där. Det här tog William Lane Craig, som är en väldigt fin apologet vars bok finns där ute till salu. Det här är ju riktigt apologetikens apologetikbok. Det här är en grundbok i apologetik. Och här finns ett väldigt fint kapitel om det här ämne vi talar om just nu. Livets mening, som jag personligen har läst 3 gånger. Jag tycker det är fantastiskt bra. Det är kapitel 2. Vad gör det för skillnad om Gud existerar eller inte? Jag vädjar till dig att du köper den här boken och läser det där kapitlet. Jag tror du börjar sen läsa resten av boken. Resten av boken är lite svårare, men det här är en populariserad version. Sen kan man ju säga, jag måste bekänna, när jag läser den populariserade versionen så jobbar jag hårt. Så det är roligt att tänka att sen har han en version som är lite svårare. Och sen har han de verkliga akademiska publikationerna till slut. För också den där svårare versionen är inte riktigt den svåraste ännu. Så det är så här. Men han tog ju ihop med Kari Enqvist i Helsingfors universitet. För vi hade William Lane Craig på besök i apologetdagarna i Ryttula. Och då det här han... Så var det så mycket folk att vi fick inte in alla. Vi hade en sal på 400, 600 kom, 200 blev utanför. Vi kunde inte byta sal. Henka blev utanför tyvärr, han kom inte in. Biskop Jolkonen blev utanför. Det var i Helsingfors. Vad sa jag? Jag sa något annat kanske. Alltså, Jolkonen fick den här sen av mig. Jag gav det åt biskopen. Han läste den, han sa att den var jättebra. Han tackade för det. Och det här han... Ja, väldigt varmt rekommenderad. Och han tog ihop med Kari Enqvist. Och Kari Enqvist sa att du förstår inte fysik. Att i fysiken är det så att någonting kan komma ur ett inte. Och så förklarar han då en fysisk teori för det. Och så svarar Craig att du förstår inte grundlogik. För grundlogiskt så är det omöjligt att någonting kommer ur. Verkligen inte. Du talar inte om intet. Utan du talar om någonting som du har gett namnet någonting. Och det var en väldig debatt om det där. Och det intressanta var sen till slut att William Lane Craig säger att märk nu, sa han åt alla 400 där. Att för att hålla fast vid sin ateism, för Kari Enqvist hade sagt att det spelar ingen roll vad logiken säger till slut. Så att märk nu att det är den icke-kristna ateisten som ger upp logiken i det här skedet. Och inte jag som kristen. Och det var ett väldigt intressant tillfälle. Men i varje fall, en möjlighet är inte, en annan är det opersonliga. Det är ju samma sak på ett sätt. Och det personliga är det tredje möjligheten. Och nu ska vi se på det här med ett opersonligt ursprung för allting. Vad är följderna då? Här är en som uttrycker det. Det finns ingen Gud. Därför finns det inget liv efter döden. Det finns ingen fri vilja. Varför det? Därför att vi är ju bara då, liksom, vi kan ju inte vara något annat än följden av de förutsättningar, utbildning, omgivning. Allt det input som har kommit sen jag blev till. Och så finns ingen fri vilja att välja någonting. Märk väl att den kristna talet om en icke en frivilliga gäller frälsning. Det gäller inte vilken bil du köper eller vilken mjölk du dricker. Ingen slutlig mening med livet och ingen slutlig grund för etiken. Säger den amerikanska ateistbiologen Will Provine. Okej. Okay. Låt oss se på det här en i gången. Livet har ingen mening. Historien har ingen mening, inget mål, ingen plan. Det här är ju förskräckligt intressant för att vi hela tiden blir informerade om hur vi ska gå framåt i historien. Vart då framåt? Finns det någon mål för historien? Så vart är vi på väg? Vem är det som har definierat vad mål är? Jo, men vi har ju kommit så långt. Jag menar, hur menar vi har kommit långt? Jo, vi har ju kommit mycket längre än tid. På vilket sätt då? Nå, till exempel så folk, när du läser gamla testamentet som ju är hemskt. Alltså där så, när det är en kung så övervann en annan så satt han, halshögg han alla och satt huvudet på varsin stolpe där. Och så visar han liksom förödmjuka sin fiende. Att vi har ju kommit väldigt långt från det där. Har vi det? Vad gjorde amerikanska soldaterna i Afghanistan? När de hade tagit livet av afghaner, taliban, så lämnade de dem på marken i ställningar och i situationer som var så blasfemiska som möjligt för den islamska religionen. Inte har vi kommit någon vart. Jo, men det förstår du inte att när vi det här har till exempel universitet och så här så har vi undervisa människor så har vi kommit längre. Aha. Var har man kommit längst med det där då? Nå, i Europa till exempel. Vi är ju mycket mer intelligenta än amerikaner. Aha. Menar du, var är det i Europa? Någonstans i mitten av Europa fast. Varför ska du kina om det här? Det här är ju självklart. Okej, vänt bara nu. Alltså, mitten av, kan man säga till exempel Bosnien? Där har vi ju kommit. Jo, det är ju liksom så där ganska... Ja, mitten av Europa. Och så tar du riktigt universitetsutbildade. Jo, just det. Okej. Okay. Och vad är det de gör då? Skapa massgravar. 5 000. Ja, just ja. Nu har vi kommit långt. Inte har vi kommit någon vart. Ja, men äsch. Vi har kommit långt andligt. Vi är mycket längre. Oho. Hur menar du långt andligt? Jo, vi har mycket djupare tänkande. Djupare än vem? Något djupare än gamla testet. Ja, så. Har du sett många Jesaja på sista tiden? Hur många Jesaja har du sett på sista tiden? Som skriver lika djupa böcker som Jesaja. Jag stötte konkret på det här en gång i universitetet. Vi hade en föreläsning och så var det en kille som forskade i Chrysostomos. Kyrkofader Chrysostomos. Guldmunnen kallar man honom för han var stor predikant. Och så sa den här killen att, på ett seminarium att Chrysostomos är så enkel. Han är så, det är liksom bara liksom bibelcitat. Och så professor, ja det är sant. Ofta är de här gamla kyrkofäderna, det är ganska liksom lite simpla sådär. Det stämmer det. Jag tänkte, kära, om man skulle slippa på kaffe härifrån. Och så slapp man på kaffe. Så gick jag och satt mig emot den där killen. Så sa jag att du forskar i Chrysostom. Ja, det är intressant det där. Får jag fråga dig en sak? Mm. När var det Chrysostomos levde? Ja, 600-talet. Vad är det? 400-talet. 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 Och du forskar i honom nu. Mm. Du ska göra en gradu på honom, jo. Du använder också avhandlingar som har gjorts om honom. Mm. Som har gjorts av Chrysostomos. Avhandlingar. 1600 år senare. Jo. Han visste inte alls vart vi var på väg. Så sa jag, hör du, om din gradu blir citerad i en annan gradu 2 år efter att den är färdig, hur skulle du uppleva det? Ja, ah, det ska vara kiva. Om din gradu blir citerad i en avhandling 16 år senare. Vet du annars hur många läsare enligt amerikansk undersökning en avhandling har i medeltal? 1,5. Och vet du vad som är roligt med det? Leif skrattar här. Vet du vad som är roligt med det? Det är 2 granskare. Det är 2 granskare. Okej. Om din gradu blir citerad i en avhandling 16 år efter att den är färdig, så är du ganska, yes, jag har gjort ett gott jobb. Ja. Nej, jag bara funderar på den här Chrysostomos. 1600 år senare gör man flera avhandlingar, publicerar hans böcker. Hur simpel är han? Men jag skrek inte så här åt honom. Och jag bara liksom sa att, hur simpel är han? Ja, vad tar han ymmärtää, mitä sä tarkoitat? Så det är ju vi som har en sån förskräcklig hybris att vi inte förstår vad som är djupt och vad som inte är djupt. Chrysostomos var så djup att vi har ingen aning om vad det är att skriva någonting som någon läser efter 1600 år. Om någon citerar mig en månad, en och en halv månad efter att jag är död, så jag är nöjd. Förstår du poängen? Vad tror vi att vi är egentligen? Det är liksom väldigt, väldigt jobbigt att säga någonting som skulle bli kvar på något sätt i historien. Och så skriver Chrysostomos saker som man forskar i 1600 år. Mamma mia. Det är vi som har en sån här, som C.S. Lewis säger, en sån här kronologiskt snobberi. Att vi tror att det sista är alltid det bästa och det är alltid det största och alltid det finaste och det djupaste. Fast det skulle vara hur urdumt som helst. Och nu är det så här att om historien är på väg någonstans, så då kan vi gå framåt mot någonting. Men om det inget mål finns, så betyder det helt enkelt att vi bara hela tiden snurrar. Och vi vet att det kan gå helt uppåt skogen. Vi kan bara ta livet av oss själva. Människan är endast en invecklad fysisk, kemisk, psykologisk maskin. Ingen vet, fast det kommer att vara ganska snart, enligt astronomiska klockor, kommer denna ensamma planet att kalna. Allt liv kommer att dö. Allt tänkande kommer att upphöra. Allt kommer att vara som det aldrig hade hänt. För att vara ärlig, detta är det mål som evolutionens resa är på väg mot. Detta är slutet på allt passionerat liv och döende. Jag är passionerat levande tills jag dör. Jag är passionerat levande och det enda säkra i mitt liv är att jag kommer att dö. Allting är slut, allting är förbi. Hela livet är inte mer än en tändsticka som tänds i mörkret och sedan blåses ut. Slutsatsen är att hela livet har mist sitt mening. Om det inte finns en Gud har livet ingen mening. Du är inte skapad för någon speciell mening. Problemet är uppenbart för den som tror att världen och människan fick sin början av en slump. Ingen mening blev inladdad i begynnelsen, så kan man inte få ut någon mening senare. Jag bara tänkte, sa jag till honom och skrattade. Här sitter vi och äter och dricker och uppehåller vår dyra existens. Och egentligen finns det ingen, absolut ingen orsak att finnas till. Säger Jean-Paul Sartre. Existentialisten där man säger att det är mycket betydelse för Gud inte finns, du med honom försvinner varje möjlighet att leta efter några värden i en andlig himmel. Det kan inte längre finnas något gott a priori eftersom det inte finns något oändligt och fullkomligt medvetande som kan tänka sig dig. Dostojevskij skrev att om Gud inte existerar skulle vad som helst vara tillåtet. Det är just existentialismens utgångspunkt. Om Gud inte existerar i själva verket vad som helst tillåtet. Om människan är följaktligen övergiven eftersom hon varken inom sig och utom sig har någonting gått till stöd och hjälp. Jag har tiotals sådana här citat men jag kan inte börja gå igenom dem nu. Men det är alldeles klart att många ateister också ser det här. Och det enda som gör att de orkar leva efter det är att du kastar dig in i utsvävningar som för att tala Bibelns språk. Att du försöker liksom febrilt hamstra någon sorters upplevelser. För det är bara för negativt, det är för liksom svart att se sanningen i öga. Att jag har ingen mening och jag är på väg att dö. Jag har en inbyggd klocka som går hela tiden och det finns ingen annan möjlighet. Jag fick det här personligt när en nära släkting genom min fru de fick ett barn som dog för tidigt och skulle begravas och så var hennes man muslim och hon var kristen så de kunde inte komma överens om vilken religion enligt vilken religion begravningen skulle vara så den gjordes neutral. Ingen psalmsång, inget ord av någon präst, ingen präst närvarande. Vi bara bar ut kistan. Och när jag stod där så förstod jag djupare än någonsin i mitt liv vad ateism betyder. Att ingenting finns. Allt är slut. Och det enda Guds ord var det som jag och Irene hade lagt på det där hälsnings... Alla fick ju läsa de som ville en hälsning och lägga ner en krans. Och det som stod där var, låt barnen komma till mig. Till sådana tillhör himmelriket. Det var liksom det enda Guds ord. Och det kändes som om himlen skulle öppna sig och det fanns ett ord från Gud. Och om du vill och vågar och orkar se in i ateismen ordentligt så kommer du att komma till en punkt där ett enda ord från Gud betyder allt. Det är som i ett skådespel som jag har glömt vem som har gjort det där. Det sitter en pianist och spelar efter en katastrof. Världen har gått under, han blev vid liv. världen är helt förstörd, och så hittar han ett piano och så börjar han spela. Och så spelar han ett väldigt stycke passionerat, och så plötsligt förstår han att det är ingen som lyssnar någonstans. Det är helt tomt. Och så kastar han in sig följande och spelar ännu mer passionerat, och så fattar han att det är ingen fortfarande som lyssnar. Om du i den situationen skulle höra en röst som säger tack, det var fint, så skulle det kännas som om hela universum är förändrat. Och det är den rösten som visar vad det är skillnad på ateism och kristen tro. För det finns en Gud som ser dig, som vi hörde i andakten igår, innan någonting har skett. Nej, det var väl Henkas ord. Men i alla fall, innan Jesus såg dig. Alltså Gud finns, ser, lyssnar, bryr sig om.